Så där, nu börjar det vara i ordning. Jaha, hur är filisen? Är nog bra. Det var ju fint. Vi ska se om jag har någon röst kvar efter att ha sjungit här nu. Med lite så här rossel i halsen. Men, vi har ju nu på våren försökt prata om lärjungaskap på de här fredagskvällarna. Steffi pratade förra gången om att bli hooked på Jesus, om jag har förstått det rätt. Jag är inte här då, tyvärr, men Edith pratade om att bli trygg i Gud. Så det är det som vi har haft här tidigare. Och ikväll så tänkte jag prata om att bli mer lik Jesus. Del 1. Förhoppningsvis så kommer den del 2 också. Men det här med att vara en lärjunge, att följa Jesus, så det handlar ju egentligen om att ha honom som förebild, att vilja bli som honom. Det hoppas jag att det gör för er, att ni också vill bli som Jesus. Men jag tänkte inte prata om hur Jesus var, och jag tänker inte prata om hur du blir som honom. Det får vi ta i del 2. Istället tänkte jag prata om utgångsläget för att bli som Jesus. Och det första jag vill säga så är att Gud älskar dig precis som du är. Men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli som. Ser du? Där var det. Ja. Det är så här att när vi blir frälsta så är det bara första steget i en process. Det är första steget på en lång resa. En resa till att bli den som Gud har planerat att vi ska bli. Och jag tycker, alltså i Bibeln så finns det ganska mycket olika saker som är paradoxala. Vet ni vad paradox betyder? När två sanningar inte riktigt går ihop. Till exempel det faktum att Jesus var 100% människa, men han var också 100% Gud. Det är en paradox. Det är liksom två sanningar som vi med vår logik inte egentligen får att gå ihop. Och i Bibeln så finns det faktiskt ganska mycket sånt här som går lite över vårt förstånd. Och frälsningen är egentligen också en sån grej. För att när vi blir frälsta så blir vi frälsta till 100%. Vi blir helt 100% räddade. Vi blir helt 100% rättfärdiga, som det kallas. Vi har rätt ställning inför Gud. Men samtidigt som vi i det ögonblicket vi tar emot Gud så blir vi 100% frälsta. Samtidigt så är det också en process och en resa som pågår hela vårt liv. Man kan göra en jämförelse mellan till ett nyfött barn. Man brukar prata om att när man blir kristen, när man blir frälst, så blir man på nytt född. Sån här gammalt ord som låter lite konstigt, men i alla fall på nytt född kan man jämföra med ett nyfött barn. Ett nyfött barn är 100% mänskligt. Det är inte som att man blir mer mänsklig ju längre man lever, utan man är människa direkt när man föds. Men samtidigt så växer man hela tiden. Man växer upp, man utvecklas. Och det är en helt naturlig process. Och samma sak är det med oss när vi blir kristna. Att vi växer upp. Vi är 100% frälsta. Men vi fortsätter att utvecklas och blir förhoppningsvis mera lika Gud. Romarbrevet 8:29. Så står det att ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att de ska formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Så Gud har förut bestämt om oss att vi ska formas till Jesu avbild. Det är liksom det är hans plan för oss som han redan har bestämt före du föddes, före du kände Gud. Så han bestämt om dig att du ska formas och bli som Jesus. Det är ett av hans syften för dig, för ditt liv. Okej, så Gud vill forma dig. Det kan vi slå fast. Men vad betyder det? Jag jobbar här i Sion och jag jobbar ganska mycket tillsammans med vår kära pastor Stefan Sigfrids. Och han har hjärntvättat mig med en grej som han håller på att säga nu här hela tiden. Han pratar om att det räcker inte att vi vet vad vi inte vill, utan vi måste veta vad vi vill. I alla sammanhang säger han det här. Och jag blev så hjärntvättad så här för någon dag sedan när jag skulle på lunch med en kompis. Så funderade jag på vart vi skulle fara. Och så utbrister jag. Men det räcker inte med att vi vet vart vi inte vill. Men det kanske är lite fel sammanhang, för att vi konstaterar att sen med så här uteslutningsmetoden så är det faktiskt ganska bra att veta bara vart man inte vill. Men som kristna så är det ganska ofta som vi vet vad vi inte vill, medan vi inte riktigt vet vad det egentligen är som det är som vi borde få tag på. Det är så lätt att bara säga det här vill vi inte och det här vill vi inte. Men i alla fall så ska jag börja med att säga vad det inte är när Gud formar oss. Jag vill spränga några fördomar. När Gud formar oss så vill han inte att du ska bli likadan som någon annan. Fast jag tycker själv sådär att jag är ganska epic, så tror jag inte att Gud vill att det ska finnas sådär 10, 20, 100 Julia Lytz. För att jag tror inte det ska bli bra i slutändan. Så Gud vill inte att du ska bli som någon annan. Ibland tänker vi det att okej, när jag blir kristen, Gud ska forma mig och vi blir alla likadana. Men det är inte sanningen. Att Gud vill forma dig betyder inte heller att han vill att du ska bli perfekt. Det är också lätt att tänka att som kristna så strävar vi efter att bli perfekta. Men det är inte vad det handlar om. Det finns liksom inget sånt krav att vi ska bli perfekta. För att vi ska aldrig klara av det ändå. Inte fast du skulle leva i 1000 år så skulle du ändå kunna bli perfekt. För att du är människa och som människa så kan du aldrig bli perfekt. Så det är inte Guds syfte när han vill forma dig. Han vill inte heller att du ska ge upp allt som kallas kritiskt tänkande. Jag tror ibland tänker vi också att okej, när jag blir kristen och så ska jag bli som alla andra och så ska jag tänka som alla andra och så ska jag inte ifrågasätta utan jag ska bara acceptera allting som alla pastorer eller ledare säger. Men det är inte heller sant. För att om du ger upp ditt kritiska tänkande så i slutändan så är det rent ut sagt farligt. Utan du får ifrågasätta, du får fundera, du får tänka, du får analysera. För att det brukar jag säga att är det sant så håller det också kristendomen, också Gud. Han håller för dina analyser och dina funderingar. Så att Gud formar dig, det betyder inte att du ska sluta tänka eller reagera på saker. Det betyder inte heller att du ska bli snäll och mjäkig och låta folk bara trampa rakt över dig. Det betyder inte att du behöver bli någon som du inte vill bli. Jag tror vi har ganska ofta en bild av hur kristna är. En sån här fördom av hur kristna ska vara. Eller inte ska vara, men hur kristna är. Och många gånger när jag pratar med mina kompisar som inte är kristna så säger de bara att nej, men det där är ingenting för mig. Att jag är inte sån där. Som att man skulle måste vara på ett visst sätt för att passa in med Gud. Men det är inte så. För att han tar emot dig precis som du är. Och han kräver inte att det skulle vara någon annan. Utan han vill ha dig med din personlighet och allt vad det innebär. För att din personlighet så är ett av Guds största redskap. Det är inte ett hinder för honom, utan det är ett redskap som han vill använda. Ibland så är vi rädda att om vi ger över kontrollen åt Gud, så då samtidigt så ger vi över allt som är jag, allt som är min egen vilja. Men Men Gud kommer aldrig att ta dig från dig, för det är han som har gett det av dig. Det är han som har gett dig din personlighet. Och det är en gåva från honom. Mm. Jag tror vi behöver förstå. Vi behöver förstå att Gud aldrig kommer att göra oss till någon annan än den vi är. Det är så här att min syster, så hon studerat i Estenom. Så här, makeup. Vad den heter. Makeup artist eller sminkös eller något sånt. Och hon är riktigt duktig på det. Vissa som håller på med sen så liksom målar och makar så mycket så att man till sist inte ens ser vem det är som är där bakom allt smink. Men jag tycker min syster, henne litar jag på. Så hon kan få sminka mig. För att hon får det att se bra ut utan att jag ser ut som någon annan. Jag har tänkt på det här lite och jag tror att man skulle kunna säga att Gud är som en riktigt bra sminkös. Han vet exakt hur han ska göra för att framhäva allt det som är vackert i ditt ansikte, i ditt liv. Och så vet han exakt hur han ska göra för att gömma bort eller helt och hållet plocka bort det som inte är så bra. Det som är kanske ärr eller skavankar och fel. Och det bästa av allt är att det som Gud gör, så det tvättar man inte bort på kvällen. Utan det stannar. Det finns kvar. Så när Gud vill forma dig så vill han plocka fram allt det vackraste som du har. Och så vill han hjälpa dig att plocka bort det som är trasigt, det som inte fungerar. Det som är fel i ditt liv. Men allt det där vackra, det har han gett dig. Och det vill han bara lyfta fram ännu mera. Hjälpa andra människor att se det. Så att det får vara ett verktyg för honom. Och för det som han vill göra i ditt liv och i andra människors liv. För jag tror att det finns människor runt omkring dig som bara du kan koppla med. Som du synkar med på ett visst sätt som ingen annan gör. Just på grund av din personlighet. På grund av att du är den du är. Jag tror det finns saker som du kan säga och uttrycka. Som andra människor förstår. Som kanske ingen annan skulle kunna förklara. Just för att du är den du är. Och kopplar med en viss sorts människor. Och jag tror Gud använder det i ditt liv så mycket mer än vad du förstår. Så, det konklusionen är att Gud använder din personlighet. Den är inget hinder för honom, utan det är någonting som han har gett dig. Okej. Men då säger vi ofta, eller tänker ganska ofta tror jag, att jag är inte tillräckligt bra. I'm not good enough. Jag tror många av oss går runt med den här känslan. Att vi inte riktigt kan leva upp till det som Gud vill att vi ska vara. Det som han har tänkt med våra liv. Just det där som Gud vill att det som Gud vill forma oss till. Vi räcker liksom inte riktigt till. Om du någon gång har den här känslan, så ska jag bara säga bra. För det är inte meningen att du ska räcka till. Det är inte meningen att du ska vara tillräckligt bra. Och om du missar någonting från den här predikan, så kom ihåg det. Det är inte meningen att du ska vara tillräckligt bra. Jag är definitivt inte tillräckligt bra. Jag är inte tillräckligt bra för att stå här. Jag kan så här i ärlighetens tecken nu säga att jag har haft två helt skruttiga veckor här före. Och jag har tänkt här i veckorna att söta öde, vad ska jag ställa mig upp och säga på scen? Jag har liksom ingenting till komma med. Jag har varit långt bort ifrån Gud. Jag kan inte skylla det på någonting. Jag kan inte skylla det på någonting annat än mig själv. För att det börjar, jag har inte haft lust att ta tid med Gud. Men så är det ibland. Senast jag stod här så pratade jag om att jag vill leva ett du och jag Jesus liv det här året. Och det stämmer fortfarande. Jag vill fortfarande leva så nära Gud jag kan komma. Men ibland så funkar det bara inte. För att jag är inte perfekt. Och det är ingen av oss. För det är inte meningen att vi ska vara det. Och jag tror att när vi inser att systemet är gjort på det sättet att vi inte ska räcka till, då klickar det liksom någonting för oss. Jesus säger i Johannes 15:5 att vi ska förbli i honom. För utan honom så kan vi ingenting göra. Utan mig så kan ni ingenting göra. Och när vi inser det här, att vi inte är menade att vara perfekta, att vi inte är menade att räcka till, så då blir inte heller våra misslyckanden lika förkrossande. Då är det inte hela världen om vi faller och misslyckas, om vi syndar, om vi vad som helst. Det är liksom inte okej, så att jag är människa. Det är inte hela världen, jag stiger upp och fortsätter. För det handlar inte om mig, det handlar inte om det jag gör, utan det handlar om Jesus. När Gud skapar människan, så skapar han oss till att leva i relation med honom. Men människan vänd ryggen åt Gud. Och efter ett tag så gav Gud lagen åt människorna. Lagen som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Och ibland har jag funderat på det, att varför gav han liksom en massa regler och funderingar, och sen efter några hundratals år så kommer Jesus. Var det liksom plan A som misslyckades och så blev Jesus plan B? Jag tror inte, för att Gud tänker inte på det sättet. Han har bara en plan och den lyckas. Men jag tror att Gud gav den här lagen åt människorna för att han sa okej, okay, men vill ni prova lyckas, eller vill ni prova leva utan mig, vill ni prova på ert eget sätt, det här är vad som krävs, det här är vad som krävs för att ni ska bli perfekta. Och så gav han alla regler, och jag tror att människan ganska fort insåg att det här håller inte, det här jag kommer aldrig att klara av det här. Så lagen i kombination med våra misslyckanden så finns där för att vi ska förstå att vi är beroende av Jesus. Och det står i Romarbrevet 5:20 att lagen gavs för att alla skulle inse vidden av sina misslyckanden. Men ju mer vi inser vår egen skuld, desto mer upptäcker vi Guds överflödande godhet då han förlåter oss. Så Gud har liksom aldrig planerat att vi ska heller klara av att fylla de här reglerna. Men när Gud förändrar oss, när han formar oss, då tror jag den grundläggande förändringen i våra liv, så det är att det slutar handla om oss själva och istället så handlar det om Jesus. Det kretsar kring honom. Det kretsar kring det han har gjort istället för det som vi försöker prestera. Paulus berättar i andra Korinthierbrev om hur han har en tagg i sitt kött. Lite lustigt uttryckt, men han berättar hur han har någonting som han kämpar med, som gör att han hela tiden, han på något sätt, han faller igen och igen. Han säger att det känns som att djävulen slår ner honom igen och igen. Och så ber han till Gud att Gud ska ta bort det här. Och så säger han att han bad tre gånger, men Gud svarar åt honom att min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. En annan översättning så står det att min kraft syns bäst i svaga människor. Och det här har jag insett på sistone. Klart jag har alltid vetat att det inte handlar om vad jag presterar eller vad jag kan, men här för några veckor sedan så låg jag på soffan bara och så lyssnade jag på en låt. Där refrängen gick bara My Grace Is Enough. Och på något sätt så klickade det på ett helt annat sätt än vad det har gjort för. Och jag tänkte som att, ni vet, på engelska så brukar man säga enough is enough. Som nu räcker det verkligen. Så här. Okej, okay, enough is enough. Och så tänkte jag på, som när man fyller ett glas. Man har ett tomt glas och så häller man. Och så var det liksom det här, enough is enough. Att det, nu räcker det verkligen. Det är liksom ända upp till toppen. Snart svämmar det över. Och så säger Gud att my grace is enough. Det är liksom inte bara, det är inte bara att okej, okay, det är bra, det räcker med nåden. Utan det, liksom, det finns inte utrymme för någonting annat än Guds nåd. Det finns inte utrymme för mina egna prestationer eller försök. För att Guds nåd har liksom redan fyllt upp ända upp till kanten. Så allt det här med att jag ska försöka vara tillräckligt bra på något sätt, det är som helt lönlöst, för det finns inte ens utrymme för det. För att vi kommer aldrig vara tillräckligt bra eller värdiga, men Jesus är det. Och när Gud ser på dig, så då ser han på dig genom Jesus. Jag brukar tänka på det som att vi står liksom inuti Jesus på något sätt. Att när Gud ser på mig, så är det jag, och så runt mig så är det Jesus. Och så ser han bara det som Jesus har gjort. Han ser inte mina misslyckanden. Ska vi se vad jag är. Så. Du ska inte kännas för din svaghet och dina misslyckanden. För att det är också ett av Guds allra bästa redskap och verktyg. Om din svaghet är kombinerad med ödmjukhet och ärlighet. Om vi försöker dölja vår svaghet med lögner och stolthet, så då fallerar det varje gång. Men om vi är ärliga och öppna och säger okej, det här är jag. Så här är det. Det är inte perfekt, men jag är bara människa. Så då är det någonting av det som Gud kan använda allra mest. Och det står i första Korinthierbrevet att Gud har utvalt det som i världens ögon är svagt, som i världens ögon är dåraktigt. Allt det så har han valt ut för att världen ska stå där med skam. Så Gud har utvalt dig också i din svaghet, trots din svaghet, på grund av din svaghet. Sen förstår jag att det kanske inte alla som är som jag som tycker att det här med svaghet är någonting jättevackert. Jag tycker att det är jättefint. Men man får vara stark. Man får vara stolt. Men då ska vi vara starka och stolta i Jesus. Om vi är starka och stolta i oss själva, så misslyckas det. Det är dömt att misslyckas. Men Paulus säger ofta att han berömmer sig av Kristus. Tillsammans med honom så får vi vara stolta. Vi har orsak att vara stolta. Och tillsammans med honom så är vi starka. Okej, nåd har jag pratat om lite här. Vad är egentligen nåd? Och hur fungerar den? Klagovisorna 3, jag tror det finns här, så står det: ändå finns det en strimma av hopp. Hans medlidande tar aldrig slut. Det är bara Herrens nåd som har bevarat oss från att helt gå under. Stor är din trofasthet, Herre. Din barmhärtighet är ny varje morgon. Det är bara Herrens nåd som har bevarat oss från att helt gå under. När vi får nåd så får vi någonting som vi inte har förtjänat. Man brukar beskriva det, jag har hört det beskrivas som att vi på något sätt står inför en domstol. Och Gud är domaren. Och när vi blir frälsta, eller vi har liksom blivit dömda. Vi har blivit dömda till döden för det som vi har gjort. För våra misslyckanden och vår synd. Men när vi blir frälsta så säger den här domaren att okej, men det finns liksom, han river sönder det här. På något sätt domen, skuldebrevet. Och säger att okej, men det finns ingen dom mot dig. Men jag tror att då missar vi en viktig del i nåden. För att nåden är aldrig gratis. Man kan inte bara säga att nej, men det finns ingen dom. För att det är alltid någon som måste ta straffet. Istället tror jag att det är så här att Jesus steg framför oss och sa okej, när man gör tar straffet. Så för oss blev det gratis. Men det var inte billigt på något sätt för att Gud hamnade ändå och betalade ett pris. När vi fick evigt liv så måste Jesus dö för vår skull. Så det är aldrig billigt med nåd. Däremot är det gratis. Så vi får någonting som vi inte förtjänar. Vi får en ny start. Vi blir en ny skapelse, står det i Bibeln. Och vi har alla samma utgångsläge. Du och moder Teresa och... ja, vem ska vi ta? Nå, någon så här ökänd massmördare. Liksom alla står på samma linje för att vi har alla samma utgångsläge. Det spelar ingen roll vad du har gjort. För att Guds nåd så täcker allting. Och det spelar ingen bra om du, eller det spelar ingen roll om du har varit bra heller. För att Guds nåd täcker det. Vi har liksom alla står på samma linje. Men det som jag skulle understryka med nåden. Så det är att det är inte bara en engångsgrej. Det är inte bara någonting du får när du blir frälst. Utan det är någonting som ges för att sätta dig i rörelse. Guds nåd är ny varje morgon. Och vi får falla tillbaks på nåden. Det är det som bär oss. Men det är inte heller en ursäkt för att fortsätta synda. Utan nåden ger oss styrka att på något sätt resa oss ovanför omständigheterna. Att Gud är nådig så innebär inte bara att han förlåter och förlåter och förlåter. Utan också att han ger dig styrkan att förändras och att övervinna dina synder, dina misstag. Och Gud vill att du ska formas. Det är någonting som han gör. Men som vi måste ge honom tillåtelse att göra i våra liv. Någonting som görs genom nåden. Andra Korinterbrevet 3. Så har jag två olika översättningar här. Men allt eftersom Herrens ande arbetar inom oss blir vi mer och mer lika honom. Står det. Och på engelska står det. Att our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like him. Så när Gud kommer in i våra liv så blir de stegvis vackrare, mer strålande och mer lika honom. Så Gud vill forma dig till den som du egentligen är. Den som du redan från början är skapad att vara. Inte någon annan. Bara till dig själv. För han känner dig bättre än du gör själv. Han har lagt ner all din längtan, alla dina önskningar i dig. De personlighetsdrag som du kanske inte ens har hittat ännu. Så han har lagt ner i dig. Och han ger dig styrkan att förändras. Det är han som gör det i ditt liv. När du tar tid med honom. När du umgås med honom. Det är sen del 2. Hur vi blir när vi umgås med Jesus. Man blir som den man umgås med. Så om du vill börja redan idag. Så det är bara att läsa Bibeln. Så får du veta hur Jesus var. Hur Jesus är. Och så umgås du med honom. Så blir det som han var, som han är. Ja. Det var ungefär det jag ville säga. Men det vill jag att ni ska minnas att det är inte meningen att ni ska vara perfekta. Det är inte meningen att ni ska räcka till. Jag tror att när vi förstår det så kopplar det i våra huvuden, i våra hjärtan på ett annat sätt. Gud kräver ingenting av oss. Vi har hört det så många gånger. Gud inte kräver någonting. Men när vi verkligen förstår det så tror jag det är en nyckel i våra liv.